Det var länge sedan.
Verkligen. Och du är lite så här, är allting igång? Har jag gjort rätt?
Exakt.
Alltså, du är lite mer skillad i det här, för du jobbar ju lite mer med pöddar och sånt. Men jag fick ju verkligen fokusera här på att allt blev rätt och riktigt.
Jag tror att det funkar. Det räknar ner här.
Bra.
Hej Johanna.
Hej Klara.
Välkommen till Styrkebyråns sommarpodd.
Återkomsten. Tack så jättemycket. Det krävs nästan en liten fanfar.
Ja, vi saknade ju varandra lite. Det här är ett sätt för oss att umgås.
Ja, precis. Vi bestämde att vi måste podda lite för att få prata med varandra. Mm. Att annars så bokar vi inte in det.
Man måste boka in saker. Jag har ju sedan 3 år tillbaka en kompis som jag en gång i månaden går och äter mull med. Och dricker suröl.
Ja,
och då
härligt.
Varje gång vi gör det så bokar vi in nästa gång.
Ja, men man måste typ göra det ibland. Alltså jag tror att det är så livet funkar. Det finns inte så mycket utrymme när man har olika liksom, saker och aktiviteter och barn. Och det är dit och det är körningar dit och det är uppdrag dit. Då blir det liksom, det finns inte så mycket bara spontant tid. Utan bokar man in så finns det där och då gör man det ju liksom.
Mm. Det brukar ju vara det klassiska svaret på hur ska jag få komma igång med träningen.
Ja, boka in det i kalendern och gör det.
Mm. Mm. Det är väldigt lätt att boka om i kalendern dock.
Ja, ja. Men jag tror att det är ändå just det här att man bara bestämmer, liksom, nu gör jag det. Och så avsätter man tid och så har man sagt det högt till sig själv och till någon som drabbas, tänkte jag säga.
Någon som drabbas?
Ja, typ ens partner eller något, så att de också vet om. Alltså att det finns en så här är en tid i kalendern. Nu kommer jag göra det här. Då är det liksom så här, då är det lättare. Annars är det så här att ja, men vi kan typ göra det då. Då blir det ju inte. Vi ska typ träna imorgon. Så här, då blir det ju aldrig av.
Nej, vi hörs någon gång på eftermiddagen.
Ja, nej, det är också stimmigt.
Men tanken med den här sommarpodden är att vi kommer släppa ett avsnitt varannan vecka över sommaren.
Ja.
Och ta upp ett litet tema i varje avsnitt och kanske ge lite inspiration till både att hålla igång träningen över sommaren men också hur man har det som människa.
Oj, det är väl ändå fint hur man har det som människa.
Ja, och vi la ut på Instagram att vi skulle göra det här och bad om lite inspiration. Och vi har fått över 200 frågor.
Det var också gulligt, för vi tänkte så här, det är väl kanske någon som ställer någon fråga.
Ja, precis. Och vi har sparat alla dem så vi kan ta upp under sommaren. Och vi kommer inte svara på 200 frågor idag. Men väldigt många av de frågorna handlade ju om också, vad gör ni idag och sådär. Och därför så tänkte jag att jag skulle intervjua dig lite och ha ett litet samtal om det här med att vara en människa som har fyllt 40 och tränar. För det har ju faktiskt du gjort, Johanna.
Ja, det har ju faktiskt du också, Klara, fast för lite längre sen.
Ja,
men
a little bit older.
Det stämmer, herregud. 40 har slagits och det känns bra.
Hej Felix, vad har du en fråga till mig?
Då tänker jag, vad min första fråga är, hur har du det idag? Hur mår du? Hur mår du som 40-åring?
Tackar som frågar. Ja, men jag som 40-åring måste jag ändå säga att jag mår bra. Har väl kanske lite så här skavanker hit och dit. Och jag vet egentligen inte om det kom med 40 eller om det kom på vägen dit. Men jag har väl kanske insett att flera delar i min vardag kräver liksom... det kräver lite annan typ av träning idag än vad jag kanske gjorde för några år sedan. Och det är väl så här, det är lite kanske så här jobbigt att komma till den insikten samtidigt som det är ganska skönt. Och jag tror också att så här, jag trodde nog aldrig att jag skulle kunna landa i att trivas med att träna för att må bra. Alltså sen är det klart att jag har tävlingsmoment i min träning och så, det kommer alltid lite så kommer det ju vara. Men det är ändå så här, okej, jag behöver rehabba min höft som har strulat jättemycket från hockeysäsongen. Jag har gjort det jättemycket och det är jättestor skillnad. Men det är fortfarande så här, träningen är mer baserad på så här, jag ska må bra. Det ska funka i vardagen, jag vill inte ha ont. Jag vill känna mig stark liksom. Så jag har blivit mycket mer så här nöjd över mina pass som jag gör, även om de inte är topppass som jag hade tänkt förut kanske.
Nej, för nu nämnde du ju hockeyn lite grann. För det är ju så att du senaste åren så har ju du börjat spela hockey igen. Nu är det ganska länge sedan du började spela hockey igen. Så det låter konstigt att säga så. Men du har ju varvat hockeysäsonger med styrketräningssäsonger. Och precis som du sa nu så har ju vi pratat en hel del om att när du kör hockey, du älskar ju hockeyn, du blir så glad av det. Men du får också ont i höften när du spelar hockey.
Ja, jag har nog insett det ännu mera nu att när jag har avslutat säsongen och bara fokuserat på styrketräning så har det blivit bättre. Och då är det klart att man kan ju liksom, man får ju dra vissa slutsatser av så här, ja okej, jag har lagt mer tid på styrketräning, men jag har å andra sidan inte heller haft den belastningen som ändå hockeyn är. Och sen är det många saker, för jag tänker att jag gjorde, nu är det ju ungefär ett och ett halvt år sedan som jag gjorde min stora bukoperation. Och det var ju efter den sen som jag började spela hockey igen. Alltså jag har ju spelat och haft uppehåll. Och det är klart att det är ganska många saker. Så här, bålen ska liksom hitta tillbaka i styrka och hitta det. Och jag har känt mig stark och jag känner mig väldigt stark i bålen. Men det är klart att det är många saker som kan påverka. Och det är svårt att veta. Så är det ju med träning och smärta. Man vet ju inte alltid exakt vad det är och vilken del exakt som det är. Men jag har ju gjort lite... Jag har ju fokuserat på sådana övningar som jag har gjort tidigare. Jag har fokuserat på att stärka upp kring höften, säte, lår. Alltså jag har gjort väldigt många delar och stretchat och sånt. Och har ju fått ett resultat. Och då tänker jag att då fortsätter jag med det. Jag vet att jag får ta det lite lugnt med knäböj. Jag gör inte så djupa böj. Jag jobbar mer med boxböj. Och då är det så här hela tiden att utifrån det som inte gör ont, det styr min träning när det gäller den typen av övningar. Och sen så tränar jag ju jättemycket bänk, för där kan jag köra på. Och, så här, och då får det vara det lite mer lustfyllda och det andra är liksom utfyllnad, men för att det ska, ja, för bara köra liksom.
Mm. Men jag tänker, det är ju väldigt intressant det här med, alltså det är så annorlunda som du säger från den Johanna som jag lärde känna för många år sedan. I den här personen som ville tävla i allt, som jag var lite rädd för när vi lärde känna varandra, för att du alltid skulle stå längst fram på varenda gruppträningspass och såg så vild ut, till att liksom tävla i olika sporter, till att, och det, jag tycker det här är lite roligt för att vi, jag skickade ju till dig förra veckan ett så här personlighetstest,
ja.
Som bara jag fick tips om, och det, och grejen är, personlighetstest är ju verkligen, det finns, jag tror inte att det finns supermycket vetenskap som visar att de stämmer. Och sen finns det också någonting som är vedertaget inom vetenskapen som heter Barnum-effekten. Och Barnum-effekten är när man läser någonting om en själv och så tänker man, ja men gud, det här stämmer ju. Och så för att man tänker att det ska stämma och så gör det. Men det var mest ett lite så här, det var ett ganska roligt test. Jag tror att det heter 16 personalities.
Mm.
Och det roliga var ju att du fick ju karaktären, då blir man liksom en karaktär och sen får man svar utifrån det så här, hur du är i arbetslivet, hur du är i vänskap eller, och kärleksrelation och i föräldraskap och lite sånt där. Och du blev ju, vad stod, entertainer.
Ja, entertainer och är väldigt så extrovert och drar igång och vill gärna allt, men det blir inte alltid att man avslutar allt och lite så här superpepp och bara, nu kör vi och nya så här, kontakter och sen bara... Det orkar inte alltid hållas hela vägen ut.
Nej, men det som när jag tycker att personlighetstest blir intressanta eller när man liksom, när de funkar eller vad man säger, det är ju faktiskt när man diskuterar tillsammans med någon annan varför man svarade som man gjorde. För uppenbarligen svarade ju du och jag olika, för jag fick ju ett annat svar.
Ja.
Jag blev the architect. Och det vet jag inte. Ja, men jag gillar väl att bygga upp saker och så. Men jag fick också... kanske inte jätteförvånande för mig nu för tiden, men kanske lite att jag är mer introvert än extrovert. Att jag tycker om att planera saker, genomföra dem, men att jag kan också bli lite utmattad av. Och jag älskar, jag är väldigt empatisk, fick jag. Det är väldigt viktigt för mig, och det här är inte så förvånande för mig heller. Jag är väldigt värderingsstyrd. Att de saker som jag engagerar mig i måste ha ett syfte och att det måste vara något större snarare än att jag ska satsa på mig själv och min karriär och att jag ska ha någon titel eller sådär. Men jag tyckte också väldigt kul, för jag fick också att jag var ganska dömande som person.
Ja.
Man fick ju så här judging, så fick man 1% av det. Det tyckte jag var roligt. Men det här med att du är en entertainer och att du har det här bakom dig, så tänker jag... Jag pratade med en kompis till oss idag, jag pratade med en kompis häromdagen. Vi pratar ju mycket, ganska mycket nu i våra vänskapskretsar kring det här med att vi är lite äldre nu. Och när vi var, när man var liksom 25 och tänkte på livet vid 40, då tänkte man ju att det var över.
Ja, men lite så. I alla fall att det var väldigt långt bort.
Nu är det ju så här, shit, tänk att man ska leva lika länge till. Det känns ju helt otroligt, för det har ju ändå varit ett tag som man har hållit på och harvat runt här nu. Men just det här, att det rent teoretiskt så vet både du och jag vad våra kroppar behöver och vad vårat liv behöver. Och det här med att, ja men som lite så här, okej, jag älskar hockey men jag blir också lite sliten av hockey och jag mår väldigt bra av styrketräningen. Och vi har ju fortfarande samma inställning till styrketräning som vi hade när vi startade den här podden för nästa år är det 10 år sedan, vilket är ju helt galet. Att liksom alla mår så jäkla bra av att bygga upp kroppen och bli starka. Men ibland kan det vara svårt att kombinera med en väldigt invand personlighet som du, jag upplever att du har, i att liksom det behöver finnas någon slags tävlingsmoment eller någon slags prestation. Känner du att du brottas med det någonting?
Ja, men jag tror jag har gjort det jättemycket, och jag hade ju jättesvårt att komma igång med träningen efter min operation. Eller jag kom igång, men jag hade väldigt svårt att ta nästa kliv. För jag hamnade i något så här mellanland där jag tyckte att så här, det kändes så meningslöst. Och jag tyckte inte att det riktigt gav så mycket. Och jag gav mig ju på flera, så här, nu ska jag göra det här, nu ska jag göra det här. Och så fick jag backa och så funkade det inte och så där. Så jag tror att jag var väldigt så här, jag hade ju hela tiden så här, jag ska ta det här i mark, jag ska göra det här. Nu börjar den här resan. Men sen så insåg jag att jag har nog aldrig... Jag tror faktiskt inte under hela min så aktiva, om man ska säga det, idrottskarriär eller liksom det, när jag har ändå kört på hög nivå och olika saker, har jag aldrig haft smärta. Och det var väldigt nytt för mig, att så här, jag hade så pass mycket smärta i höften att det påfrestade mig psykiskt. Och det gör ju liksom, det blir ju allt på, alltså det blir så här, inget blir kul, man blir ju så här en grinig. Jag blev liksom en person som jag inte ville vara. Och sen så bara, då får man ju börja också så här, fundera, så här, vad är värt? Alltså, vad vill jag och hur vill jag ha min vardag? Jag vill ju kunna så här, ta en joggingtur, eller jag vill kunna göra det, jag vill kunna, så här, och jag kanske vill kunna spela hockey, men det kommer kanske inte gå, och då får jag väl kanske inse det då. Så länge det är, jag får ont av det, så får jag väl liksom pausa det då och se till att bli stark. Och jag tror ju fortfarande att jag håller på och bygger upp min kropp, för jag hade ett ganska långt break med hela pandemin och operation, och så jag har inte tränat speciellt liksom mycket styrka innan det och under den liksom, vad ska man säga, rehaben. Så att nu har jag ju, är jag ju tillbaka på ett så här läge där jag verkligen älskar det. Jag kan så här dra till gymmet bara, ja men det är så här, jag har en timme över, jag drar till gymmet en timme, för att då vet jag att så här, även om jag gör 4 övningar och det tar en timme, så har jag varit och kört. Och så, det har jag liksom aldrig liksom riktigt kunnat godkänt för mig själv tidigare. Även om jag har sagt så till mina kunder. 1 timme på gymmet är superbra. Stick dit, gör någonting. Det kommer kännas bra efteråt. Och där är jag nu. Och det tycker jag känns väldigt härligt.
Mm. Ja, men, och det är det som är det intressanta. Det är alltid så lätt att säga till någon annan. Men det kan vara lite svårt för en själv. Och jag kan känna igen med det också som... senaste åren har joggat en del, med betoning på jogga, för det finns inget upplägg eller något sådär. Jag har insett väldigt mycket, och vi gjorde faktiskt en podd om det, jag vet inte om det var förra året eller när det var, det här med zon 2-träning och fördelarna av att träna lågintensivt. Och jag gör det för att jag, för mig är det, tror jag, typ det enda sättet där jag känner att min hjärna stänger av och jag kommer in i något så här meditativt, och sen efteråt så mår jag så jäkla bra när jag har svettats och flåsat lite grann. Men jag har ju också, och det, om man ska erkänna då och inte vara den här kloka poddcoachpersonen, att hela tiden har jag senaste åren fallit tillbaka i att så här, men jag kan springa lite snabbare, eller jag kan köra intervaller istället för att köra det här lugna, eller jag kan köra, och varje gång så blir det så att jag tycker att det blir lite jobbigare med styrketräningen.
Ja, och sen så hamnar vi oftast i att du säger så här, ja men det känns så himla tungt i böjen nu, och jag fattar inte, jag tycker inte så här, man bara, eller i marklyften, känns det i höfterna, man bara, jo men du hade ju kört ett intervallpass liksom igår.
Ja.
Så det är ju alltid, alltså, det är ju som med allting, är det någonting vi kanske har lärt oss av de här åren, eller som vi har blivit klokare med, så är det väl kanske just det här att det är lätt att sitta och säga saker, men vi är precis lika dana som alla, vi har samma utmaningar som alla andra, fast man vet om det så... Är det så lätt för att man vill så mycket?
Det är ju det här med inre och yttre motivation på något sätt. Ett prestationsmål är en yttre motivation. Jag har tagit 100 kilo i bänkpress och lägger ut det på Instagram typ. Och så tycker jag att det. Men vad är det som gör att jag liksom går upp ur sängen varje morgon? Den här inre motivationen. Och jag pratade med Anna ganska länge idag, våran kompis Mandalaya, som ju är brandman och har jobbat som det hela sitt liv. Och idag är insatsledare. Och nu kanske Anna skrattar, för att jag, alltså, jag ser framför mig att Anna åker runt på någon så här liten fyrhjuling med så här walkie-talkie och bara, we gotta go into the house, we gotta go into the house. Och så är det nog inte alls, men alltså det är Anna som leder själva insatsen. Så att man är inte den personen som är inne och springer in i husen och bär slangarna och sådär. Och det vi diskuterade var just det här med att när man har levt hela sitt liv med dels att komma in och inte vara man i ett yrke som är, där det är ganska tufft liksom, och ganska liksom många vältränade snubbar helt enkelt, men sen också ha fyskrav och vara då en stark person. Nu behöver Anna inte uppfylla de här fyskraven längre och ha fyllt 40. Och just det här med hur anpassar man sig, hur förhåller man sig till det och tänker på sin träning utifrån det, för precis så här som pratar om, man är inte så bra coach för sig själv. Men det är ändå svårt att få något grepp om det där i hjärnan. Hur ska jag förhålla mig till det här? Jag förstår verkligen det. Och jag förstår verkligen att det blir någonting nytt som är knepigt. Liksom. Även om man på ett sätt, precis som du säger nu, så kan man tycka att det är jätteskönt. Jag känner också så. Att det är jätteskönt att vara... jag har mitt liv, jag har mitt jobb, jag har mina ungar och de grejerna, och sen så får jag in träning och jag följer inget program. Jag har ju ett tusentals program i min hjärna, det har du också. Jag går till gymmet, jag gör mina knäböj idag på kanske ungefär 80% av vad jag någonsin har haft som PB, och jag är skitnöjd över det, alltså på riktigt. Jag är så här, fan, det är ju asbra. Jag tränar inte hela kroppen varje pass nu för tiden. Utan jag går och gör kanske överkropp. Eller jag går och gör marklyft och baksida. Eller jag går och gör knäböj och ben. Liksom, så här. Men ändå, det är har varit så mycket av ens identitet. Att det kan vara lite, det kännas lite famlande ibland. Och dubbelt liksom. Förstår du hur jag menar?
Ja, jag fattar verkligen. Och just det här med identitet, det vet jag att det hade vi jätte, både du och jag, under egentligen, ja, men när det egentligen blev en ganska stor förändring skulle jag säga för oss, rent liksom träningsmässigt och allting. Att så här, när man är en person som identifierar sig med att man faktiskt, vi har gjort det så många år, kört styrkeprogrammeringar och ökat och hela tiden haft den fokuset, både för att liksom, det är det vi har hållit på med och för att det på något sätt är så här, visa att vi gör det vi håller på med typ, så blev det ganska svårt att identifiera sig till att så här, vara en person som, jag går till gymmet och typ tränar, det är fel att säga lite planlöst, för att jag har ju oftast koll på vad jag ska göra, men inte enligt liksom, som för mig som gick och hade ju exakta procent och antal reps och så under så många år, och vara så här, nu går jag dit och så bara, ja, men idag, oh, gud vad härligt, idag gör jag många reps, jag körde den här German volume training här för ett tag sedan i bänken. Ja, så 10x10 med 90 sekunders vila på så här, ja, knappt 50% eller något. Det var ju så här superhärligt, och så bara kunna göra lite så och så här freebasea lite. Det är ju lite härligt, men det måste man ju ha landat i. Alltså, jag har ju gjort det, annars skulle ju inte jag vara annars skulle jag förmodligen inte vara nöjd när jag gick därifrån, men det är väl det man måste landa i. Och jag tänker också, för mig blev det nog nyckeln i att så här komma igång. Och idag kan jag vara så här, ja, jag har tränat 4 gympass den här veckan. Så nu har jag en helt annan mängd gympass för att jag har inte samma krav. Då kan ett pass vara en timme liksom. Men det var nog det som var den stora liksom, skillnaden för mig. Att gå från att ha svårt att motivera mig att träna tills att bli igen en person som det är självklart att man går och tränar. Och så här, ja, men okej, nu är det morgon, vi ska iväg om 2 timmar. Jag sticker till gymmet en timme. Alltså så, nu är det så tillbaka. Och det är väldigt skönt. Men det är, skulle jag säga, bara för att jag har kunnat liksom accepterat och liksom hamnat rätt i mitt mindset när det gäller att nu är ett gympass så här, typ en timme. Jag kör oftast någon basövning lite mer, lite tyngre, eller det gör jag. Jag har alltid någon basövning som jag kör ett lite större block av. Och sen bränner jag av ett gäng assisterande. Det kan vara cirklar, det kan vara enskilda övningar. Det beror lite på vad jag känner för. Och så går jag därifrån och så tycker jag att jag är skitbra. Så det är väldigt härligt. Så lite så här tillbaka till hybrisen även om jag inte är lika stark. Det är skönt.
Det är skönt.
Jag är också väldigt tacksam över att jag kommit till den punkten i mitt liv där jag där det är så, vad ska man säga, mätbart för mig, med betoning på inte mätbart, att jag vet att jag gör de här mina träningspass hela tiden för att jag vet att jag typ blir grinig annars, jag känner mig inte bra i kroppen, jag mår inte bra av att sitta och jobba en dag utan att röra på mig. Det är ju faktiskt något som är kvar sedan pandemin också. Jag går ut och går en promenad varje dag, om jag inte springer då istället, och styrketränar. Att jag vet att jag gör det för att om jag inte gör det så mår jag skit. Och det är ju som sagt, jag är jättetacksam över det. Det finns ju fortfarande ett stort glapp i liksom det här när man pratar om folkhälsa, där jag, både du och jag har ju varit så trötta på internet senaste åren, där det verkligen är så här, det finns den här träningsfitnessindustrin och folk som håller på, folk som funderar över vilket protein som är bäst för vad och hur man ska hålla sitt skulderblad när man gör den här övningen, och det bara känns så här. Och samtidigt så har vi liksom en stor diskussion kring hur ska vi liksom inkludera fler folk, och jag tänker ju att det är inte de här Instagram-influerarna som kommer lösa den gåtan. Jag vet faktiskt fortfarande inte hur vi ska lösa den gåtan, men så jag är tacksam över att jag själv kan känna att jag vet att också, precis som du säger, om jag gör en lite tyngre basövning hela tiden, tränar lite bodybuilding, går ut och lunkar en gång i veckan för flåset, så mår jag bra i kroppen. Det är jävligt skönt. Sen är det faktiskt också en annan motivation för mig, är ju också utseende. Alltså, efter alla de här åren. Man får säga så efter 40, Johanna.
Ja, nu får man säga så när man är...
Ja, men, nej, men alltså, för riktigt, jag känner mig snyggare. Och det handlar ju inte om... det handlar ju inte om att se ut på ett visst sätt i kroppen. Utan jag tror att det också är utifrån känslan. Och det har ju vi upplevt genom åren jättemycket med PT-kunder också. PT-kunder som kommer till en och har så här uttalade utseendemål. Och sen efter några månader när de reflekterar över hur de mår av att de faktiskt tränar flera gånger i veckan, så har de ju ofta släppt det. Och det är också en sån känsla. Så jag gillar ju att känna att skinkorna är lite ömma dagen efter ett knäbispass. Alltså, då känner jag mig snygg också.
Ja, och det är exakt den känslan. För det är ju fortfarande när vi pratar om... Det är ändå det man måste säga, vad man lägger in i värdering, att man ska tycka man är snygg. Det är ju när du får träna, när kroppen får röra på sig, du får ta i, du får känna att du är lite hård i kroppen. Alltså det är ju det som är det positiva och känslan i att känna sig snygg. Och det blir ju en positiv spiral. Så att jag håller helt med. Och det kanske det alltid har varit. Men nu är det liksom inte, det är inte så viktigt vad det är exakt på stången. Och det är så här, jag kan verkligen vara nu. Ibland kan jag också säga till mig själv, så här, Johanna, nu får du faktiskt ta i lite och tycka, eller du får ha lite jobbigt liksom. För jag kan också märka ibland att jag blir lite bekväm. Och sen så tänker jag hela tiden så här, men vad är mitt syfte då? Jag kommer ju vara lika nöjd när jag går härifrån idag. Fast jag inte har lagt det här eller kört den där extra pulsgrejen. Så det är också väldigt... Det är ju härligt, men för mig är det lite så här, jag försöker också få in lite pulshöjande eftersom jag inte har velat springa till exempel. Och det är ju de facto så att det är väldigt nyttigt för oss och vi bör ha pulshöjande träning, alltså inkluderat. Så då lägger jag in det i mina gympass istället, kanske att jag kör några svingar och så man får lite pulshöjning. Och det, där märker jag ju att lite så här, jag har blivit väldigt bekväm, jag kör gärna liksom lite tyngre och upp till 10 repetitioner och inte för jobbiga övningar. Men nu har jag liksom börjat så här, haft så här som mål. Och det är också det här med, för det är också en sån sak som många undrat, det här med hur kommer man igång och hur kan man tänka. Och för mig är det verkligen så här, lägg in en pulshöjande övning nu i början, sänk tröskeln, gör alltid det i slutet till exempel. Så kommer det bli lättare att lägga in 2 sådana övningar. Och sen så kanske jag lägger in 3. Och så kanske jag har min pulscirkel då på 3 övningar. För att, och det här handlar ju om att det är bra för kroppen att få komma upp lite i puls. Och då gör jag det genom mina gympass liksom.
Ja, för mig är det så mycket det där med hjärnan också. Men du får fan följa med mig ut på ett av mina de här. Jag har ju ett pass som jag har kört nu i över ett år. Jag varierar mellan det och att bara jogga långsamt. Och det är långsamma intervaller. 1 minut spring, 1 minut gå. För det som är så skönt med de passen är att jag kan verkligen befinna mig i zon 2. Alltså att jag har lite puls under hela passet. Men att det är så pass lugnt att jag kan prata hela passet också. Jag kan hålla på hur länge som helst. Och det låter skittråkigt, jag fattar inte ens hur jag har kunnat hålla på med det här så länge. Men det är någonting med att klockan ringer i öronen och så springer jag en minut och sen går jag en minut. Jag kan liksom bara mala på det. Det är väldigt skönt. Jag söker ju mycket i mitt liv efter så här meditativ state of mind. Eller typ bara släppa... Det handlar jättemycket om att stänga av hjärnan för mig. Jag har jättemycket surr där inne. Skrattar jättemycket häromdagen när jag och vår kompis Hanna pratade om vilken typ av white noise som vi lyssnar på när vi inte vill lyssna på musik, inte podd, inte ljudbok eller någonting. Och jag kör ju hårtork och hon kör torktumlare.
Va? Vadå, sätter ni på det?
Ja.
Åh, herregud, det har jag aldrig gjort. Men det finns ju faktiskt väldigt fint. Det är alltså att det är ju faktiskt viktigt att koppla bort allting. Alltså det som du säger, det här med att få... Gud. Klara 40 år, lyssnar på hårtork. När hon ska... Men alltså det är ju jätteviktigt att kunna koppla av hjärnan och ta bort alla tankar. Och du som har en miljard olika typ tankar och projekt där inne som hoppar ut. Och så är det ju lite för mig också. Men det märker jag ju ännu mer nu apropå vart man är i livet. Och liksom varför vi har också haft mycket mindre styrka i byrån. Det är ju för att båda har haft helt bananas åt andra håll. Jag har ju liksom... checkat av mitt tredje år nu. Jag är ett år kvar på lärarprogrammet. Och jag jobbar och pluggar liksom. Och du kör 100%. Och sen så har vi alla aktiviteter med barnen. Och så. Alltså det är ju liksom. Det har inte funnits tid. Men då är det ju viktigt att kunna ha de där stunderna. När man inte har någon
tanke. Sätter på hårtorken.
Ja, jag vet inte. Jag fick typ på riktigt högre puls. När du satte på den där på en gång. Jag kände typ att stressnivåerna ökade. Men
torktumlare då?
Ja, bättre än hårtork kanske, men jag vet inte. Alltså jag vet verkligen inte. Men ja, alltså just det här att inte ha ett projekt i huvudet, Klara, det är nyttigt. Så jag tänker om hårfanen får dig att liksom agera eller liksom få bort allt i huvudet så är det jättebra. Jag vet faktiskt inte, jag har inte riktigt kommit på något än, vad som tömmer min hjärna.
Men det är ju alltså, träning också. Sen har det ju varit i mitt liv alkohol. Alltså jag menar inte att jag har missbrukat alkohol, men alltså när man festar och har kul så är hjärnan också. Och det vet jag ju om också, är en rimlig person, så jag super ju inte liksom för att komma bort från mina tankar. Men sen sex också är en sån grej. Alltså man befinner sig i nuet, musikupplevelser, typ gå på en konsert med musik som jag gillar jättemycket, sånt. Men det kan man ju inte hålla på med hela tiden, alla de här sakerna. Man kan ju inte liksom supa, ligga och gå på konserter dygnet runt. Och då har ju varit, tror jag, varför jag har hamnat i liksom träningsbranschen.
Alltså jag tror att du skulle säga att du har hamnat i hårfönsträsket.
Nej, men det är ju så här, kanske någon gång när mina barn är vuxna och ser tillbaka på deras ensamstående mamma som kämpade på och får veta att hon låg och lyssnade på hårtork på kvällarna. Och även när jag åker tunnelbana brukar jag göra det. Aha. När det är så här mycket folk och jag känner mig att det är så här stimmigt. Om jag sätter på musik eller en podd så kan jag inte koncentrera mig på det för att det är för stimmigt. Och då har jag typ ett ljud i öronen som gör att jag slappnar av.
Ja, jag fattar. Ja,
Men det är ju de mest spelade på Spotify. Är ju, det här kallas ju white noise. Det finns ju också dusch och det finns liksom regn och allt möjligt. Men det är någonting så här... Men jag spelade upp hårtorken för Marcus en gång och han bara, du är ju sjuk i huvudet.
Ja, men jag så kände jag lite nu också när du gjorde det. Men jag tänker att det gäller ju att hitta sitt sånt där. Och så får man ju alltid, jag fick ju inte att jag var så dömande i mitt personlighetstest. Så jag låter det vara öppet och fint att du hittar ditt sätt. Jag ska försöka hitta mitt sätt. Jag har svårt att tömma. Men som du säger, träning. Jag har faktiskt blivit bättre på att gå till gymmet utan mobilen. Mm. Och det är ett sätt för mig att koppla bort helt. För att jag har, jag har aldrig notiser och sånt på. Alltså så här att det plingar upp om jag får mejl och sånt. Det har jag inte haft sedan vi startade företag. Men däremot så liksom när jag har telefonen så kan jag komma på mig själv att jag sitter och går in och kollar mejlen eller går in och kollar någonting. Och att det blir så här, då när jag är och tränar så blir det så här, för det första går det massor med tid åt att jag gör massor med annat när jag är på gymmet istället för att vara på gymmet. Så det var en sån här sak som jag bara, nej men okej, nu måste jag också så här, jag går dit och är där. Sen ibland kan det vara typ att barnen är hemma och att man vill att de ska kunna nå en. Men Jag har blivit mycket bättre på att så här, nej, jag har ingen telefon. Jag går dit en timme, jag kommer hem och då har jag ingen telefon. Och mm. då är jag mycket bättre på att koppla bort alla tankar. För det gör inte jag riktigt annars. Då blir det att jag hela tiden har så här, oh, just det, jag ska bara skicka in det där. Eller jag ska bara skriva det där så jag kommer ihåg det och så där.
Jag spelade in en podd nyligen för den här, jag har ju varit programledare för en podd om forskning för Region Skåne. Och gjorde ett avsnitt med en psykolog som forskar om autism på vuxna. Eller vuxna som har autism. Och lärde mig då bland annat att bara 2% av all forskning som görs på autism görs på vuxna. Vilket är ju väldigt intressant. Och jag fick väldigt mycket så här aha-upplevelser när jag pratade med honom. För att vi pratar ju en hel del, och särskilt du som befinner dig i skolvärlden, kring det här med anpassningar för barn i skolan med olika diagnoser. Och även utan diagnoser, enligt lag ska man ju anpassa för alla. Men i yrkeslivet så gör vi ju inte det. Så vad händer med de här barnen när de kommer ut i skolan sen? Och då började vi prata om det här med att under pandemin så började ju, var det många, väldigt många som vittnade om, och det finns det forskning på, att många började må bättre av hybridarbetslivet. Alltså att man fick tillåtelse från sin arbetsgivare att jobba hemma. Därför att många blir stressade av alla intryck på en arbetsplats, och jag känner igen mig jättemycket i det. Jag mår också mycket bättre av att kunna varva hemmajobb med att vara på ett kontor. Och jag har ju ett eget kontor, men jag liksom väljer att vara hemma flera gånger i veckan också. Därför att yrkeslivet idag är ju också väldigt annorlunda mot vad det var liksom när våra föräldrar var unga och började jobba. Alltså vi sitter i aktivitetsbaserade kontor, vi jobbar projektbaserat, vi ska samskapa, vi ska samverka, vi ska delta på afterworks, vi ska gå på inspirationsfrukost och så vidare. Och det här passar ju inte alla, och jag tror att det, man behöver inte ha en diagnos för att känna. Alltså jag känner ju när jag kommer hem från jobbet ibland att vad skönt att jag ska vara hemma imorgon och inte ha alla de här intrycken. Och då började jag tänka så här, men gud vad intressant, varför har vi inte liksom med i hållbarhetsplaneringen för ett företag NPF eller liksom autismanpassningar? Alltså vi har ju så här lika behandlingsplan, vi har, man ska ta upp diskriminering, man ska ha en plan för sjukskrivning och så vidare. Men vi har inte, och det är ju också utifrån vad han sa, säkert baserat också på att det finns väldigt lite forskning på vuxna med autism. Och hans forskning, nu är den bara baserad på Region Skåne, men han har tittat på personer som har sökt sig till öppen psykiatrin med olika liksom, besvär, det kan vara depression eller vad det nu kan vara. Och så har han tittat, så har han screenat de här personerna för att se hur många som kan ha autism. Och det var så mycket som 19% tror jag av de här personerna. Och det såklart är en studie, och den säger ingenting om hela Sverige eller någonting. Men han har ju en känsla av att det kanske är fler än vad vi vet om som faktiskt har autism i samhället. Och det tycker jag skulle vara jätteintressant att få veta mer om liksom. Men hur tänker liksom, för nu ser man ju att det är många företag som, även fast det finns all den här forskningen som visar att typ alla mår bättre av hybridarbete, så är det ändå massa företag nu som börjar gå tillbaka och säger att folk måste vara på jobbet 100%. Och om man tittar helhetsmässigt på just det här med folkhälsa och så tänker jag just att även för barn i skolan är ju det väldigt tydligt att skolan idag ser ju väldigt annorlunda ut mot hur det var förr. Och just att de här personerna som kanske har svårigheter med att allting ska vara projekt och grupparbeten och samskapande, Det är ju en extra stor utmaning för dem. Men precis så måste det ju vara i yrkeslivet också.
Ja, men sen jag tror att det låter ju väldigt fint om man tänker när det gäller anpassning. Alltså alla, ja, enligt lag ska alla ha anpassningar utifrån att du ska kunna ha förutsättningar att få samma resultat liksom, och utifrån. Mm. Vilket är ju superviktigt. Men så ser det ju inte ut. Det är ju inte verkligheten. Så jag tror att för många är det ju snarare tvärtom. Man jämför ju ofta så här, tänk dig att gå till en arbetsplats där du alltid, du vet inte vad du ska göra, du vet inte vart du ska sitta eller liksom.
Du ska byta klassrum hela tiden och olika lärare.
Exakt, och så, alltså så här, det är ju, man måste ju verkligen se till att det finns ett jättestort spektra här. För det finns de som har otroligt liksom tydlig, alltså pedagogik och tydliga liksom, strukturer och som fungerar jättebra. Men jag tänker i en arbetsmiljö så är det nog så att många gånger så handlar det ju väldigt mycket om din arbetsplats och förståelsen på din arbetsplats, men också sin egna kunskap av vad man själv vill ha. Och jag tror att kanske att när vi har haft lite mer hybrid, att man också har börjat sett det. Om man själv kan börja ställa mer krav, så tror jag att det finns ändå större förutsättningar idag. För vi har ändå en annan ett annat samtal kring de utmaningarna. Att man kan få den stöttning som man behöver. För det är ju stor skillnad i en skola. Du är tvingad att gå till skolan. Och det kan jag tycka är så sorgligt just med barn. Det behöver inte vara NPF. Men många gånger kanske det är det. Att man inte klarar av en miljö som du ändå tvingas gå till. Det är väldigt sorgligt att vi liksom... Och så, ja, det blir liksom... Det är inte rättvist. Så jag tror att skolan är ju inte riktigt heller en plats för många tyvärr. Där finns det så mycket... Det finns kunskap, men det finns också mycket okunskap. Och jag tror också att det är liksom en tidsfråga. Och det är så många som gör så mycket som de bara kan. Men det går liksom inte. Ja, det tycker jag är jättesorgligt. Men, så jag hoppas att liksom arbetslivet ändå... För de kan ju vara mer anpassningsbara. Men som du säger, det är att gå tillbaka till något bara för att gå tillbaka till något. Det tror jag att man ska fundera kring. För jag tror att generellt så kommer vi ställa högre krav på våra arbetsplatser. Att kunna vara hybrida, att kunna... lösa saker, för att det är så vårt samhälle ser ut idag liksom.
Ja, och en sak som vi pratade om i den här podden som jag tycker är så sorgligt är att många personer som har autism vet ju om, alltså alla vet ju om när man inte är liksom normativ, när man inte är som alla andra, och mycket av de svårigheterna man har, alltså de ångesten man känner är ju för att man känner, varför klarar inte jag det här som alla mina kollegor klarar? Varför blir jag helt slut av att gå på afterworken? Och det är så hemskt att folk ska behöva ha det så, att det liksom ska ställas de kraven i yrkeslivet. Så att jag hoppas också, som du säger, att det att det liksom ändå ska vara arbetstagarens marknad på något sätt att ställa de kraven, och att inte det ska vara så stigmatiserat att kunna säga att jag klarar inte av en arbetsplats som är halabalå, vi tar det på studs varje dag, och att det ska få vara okej.
Okay. Ja, verkligen, och jag hoppas ändå att någonstans i den så här... Det är också så svårt, för nu är jag så inne i så många av de här debatterna för att det intresserar mig och för att det är en verklighet som jag verkligen vill. Jag vill bara så här, all kunskap jag kan få, jag läser så mycket och jag försöker skapa förutsättningar för elever och så här. Och då blir det så för mig är det här någonting som pågår hela tiden, men jag förstår ju också att så är det ju inte när man inte är kanske i den verkligheten. Jag tänker ju så här, gud, det är så mycket debatt om det här hela tiden nu, så alla borde vara mycket mer medvetna, men det är ju för att jag själv söker mig till det. Alltså så.
Ja, men också för att den debatten som finns gäller ju just barn. Alltså vi pratar ju väldigt lite om det utifrån yrkeslivet.
Nej, det är sant, det är sant.
Som sagt har ju vi fått jättemånga frågor till att spela in podd, så jag tror inte vi kommer ha brist på ämnen att prata om i sommar. Det känns jätteroligt. Och det är flera som önskat att vi ska ta upp det som vi har pratat om tidigare på sommaren, nämligen drinktips. Jag har dock inte så mycket nya drinkar, för jag dricker alltid samma. Det är alltid Negroni i mitt liv. Men det är väldigt många som har ställt frågan kring liksom hur man ska fokusera på just styrketräning när man är lite äldre. Och jag tänker att det är det vi har pratat om i det här avsnittet. Att vi kommer alltid att förespråka att stärka kroppen och hjärnan med lite tyngre styrketräning. Det finns väldigt mycket positiva effekter för alla med det. Och det är ju faktiskt så, en sån här typisk fråga vi brukar få. Hur ska man träna i klimakteriet, har vi fått flera frågor. Det är ingen skillnad. Alltså alla mår bra av styrketräning. Men det som jag hör när du och jag pratar nu är ju att det kan ju kanske vara så att det kan vara bättre att lägga lite mer fokus på styrkan än till exempel tuffa konditionspass. Så kanske om man är en sån som, jag fattar det, det är extremt låg tröskel att gå ut och springa även för mig. Till skillnad från att åka till gymmet med min jävla resväska med alla jävla gummiband och skor och allt bara jag har med mig. Men att kanske faktiskt våga testa en period och dra ner på, om man kör väldigt mycket tuff konditionsträning, testa och dra ner på det och byta ut mot styrketräning en period och se hur det känns i kroppen. För det tyckte jag var väldigt härligt när jag pratade med dig sist, när du sa så här, åh, jag känner verkligen, nu känner jag så här tryck i kroppen igen. Det är ju faktiskt den känslan man vill ha för resten av livet.
Ja, och framförallt om man känner att man går runt och känner sig lite sliten. För det är väl det som många gånger när vi får de här frågorna, så kommer ju frågorna för att man inte känner sig riktigt så här, det känns inte helt liksom, optimalt över fel ord, men man känner sig inte helt i balans, vilket inte är så konstigt, men det är ju så, och det återkommer vi till, jag tror faktiskt alltid vi har gjort det sen vi började den här podden, att det handlar inte om ett visst stadie i livet, utan det handlar ju om ditt nuläge. Alltså, och var du än är någonstans, om du är gravid, om du har mens, om du har skadat dig, eller om du är klimakteriet, eller om du är postgravid. Alltså, alla de här olika stadierna kommer göra att du kanske måste göra förändringar i din träning eller korrigeringar för att du ska få ut något av det och känna dig pigg, för det är ju någonstans det vi vill ha ut av träningen, att vi ska må bra. Och då blir det ju det som är avgörande, och då kommer vi inte kunna anpassa till alla de här faktorerna, utan det är snarare så här, hur mår jag, vad är jag? Ja, det kommer alltid finnas positiva effekter av styrketräning. Du blir starkare, du kommer känna dig lite hårdare i kroppen, det kommer ge dig mental styrka, och det är positivt för kvinnor. Och för män också, men för kvinnor generellt.
Ja, punkt.
Ja.
Ska vi säga så återkommer vi med en ny sommarpodd om 2 veckor.
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Härligt att snacka.
Det här var mysigt.
Ja, det var verkligen härligt att snacka lite.
Ja, och just det, vi har rea i shoppen, kan vi påminna om, resten av
ja,
juni.
Ja, det gör
50%
vi.
50% på träningsprogram.
Ja, det finns sommarprogram och det finns bänkprogram. Man kan göra precis vad man vill i sommar.
Ja, man kan också köra andra program eller ingenting. Uppenbarligen funkar allt, bara man gör något.
Bara man gör något, det är bra.
Ja, då hörs vi snart då.
Ja, men det gör vi. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.